Radio Nacka 99,9. God morgon! Det var en intervju med Lars Westman vi hörde där innan datorn så bryskt bröt av. Och Lars Westman som växte upp i Saltsjöbaden och som nu bor i Henriksdal, strax vid gränsen till Stockholm. Jag ska fortsätta läsa ur Lars Westmans bok lite senare, Exet och Saltsjöbaden, om ja, någon halvtimme eller sådär, när det nu kan bli. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9, klockan ett par minuter över sju, måndagen den 22 mars 2004. Radio Nacka 99,9, 7 minuter över 7 på morgonen och vi har 2,3 grader utanför fönstret och ganska muligt. Ja, nu hänger molntäcket tjockt här. Så jag vet inte hur det ska kunna gå under dagen. Det kommer fortsätta vara muligt och kanske till och med några snöbyar, 3 plusgrader under dagen och kanske lite mer snöblandat regn senare under dagen. Så får vi se hur det går med det. Ja, ute i stora världen så har terrorgruppen Hamas andlige ledare nu dödats. Det är Israel som gick in med attackhelikoptrar och sköt raketer mot Hamas-ledaren när han med sina livvakter kom ut ifrån en moské. Och Hamas har confirmed att det var Hamas-ledaren som dödades. Och Hamas hotar nu att utsätta Israel för ett jordskalv av attacker. Och vad som hände för ett par dagar sedan med det här laget i Taiwan är att den presidentvalskampanj som jag berättat lite om och folkomröstning som Taiwan har, där utsattes Taiwans president och vicepresident för ett mordförsök när en pistolman sköt mot bilkortegen och träffade vicepresidenten i knät och presidenten i buken. Bägge dock endast lindrigt skadade, som tur är, utifrån sjukhuset så de kunde delta i omröstningen. Och så hade vi våldsamma kravaller i centrala Stockholm igen. Är det brunvänstern? Nytt begrepp som man väl får säga för den del av vänstern som allt mer börjar likna de socialister som kallas bruna. Det finns ju bruna socialister och röda socialister och det kanske krävs en historielektion här. Det var ju så naturligtvis att det som kallas nazism, själva ordet är bara någonting så enkelt som en förkortning av ordet nationalsocialism. Och Hitler var en socialist. Han gick in i tyska arbetarpartiet, DAP, och förvandlade det till NSDAP, nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Och det här är en sån här liten detalj som kan vara bra att påminna om, eftersom det är så att socialister alltid är rivaler och krigar och bråkar med varann om makten. Det går ut på fullständig makt, så det blir så. Och då är det alltid så att socialister brukar hävda att sina rivaler är de värsta som finns. Det är som man pratar med pratar man med någon gangsterkung, så säger väl han om en annan gangsterkung att det är en riktigt jäkla illa typ som beter sig fruktansvärt illa. Och det är därför som den andra falangen socialister, de röda som var stora efter andra världskriget, de har då baktalat den bruna, sina bröder, de bruna socialisterna, som någonting fruktansvärt, när de egentligen var ungefär samma sak. Och därför är det inte förvånande att dagens socialister har antagit mer och mer brun form och nu som nästan en påminnelse om kristallnatten igår gick och slog sönder sånt som hade Israel eller judiskt på utsidan i Sverige. Och kristallnatten, det var alltså en av upprinnelserna till en program, till en utrotelse av judar, som, och det skedde mest i Österrike skulle man kunna säga. Det var strax innan andra världskriget bröt ut, eller när det påbryta ut, som det var en, precis som i Stockholm igår, unga huliganer som gick och slog sönder framförallt butiker och affärer som ägdes av judar i Österrike och även trakasserade mördare. Och det är ungefär så som totalitära ledare beter sig. Mao Zedong gjorde samma sak. Han bildade någonting som heter Röda Garde som skulle gå och riva och slita sönder samhällets pelare. Och det hela går ut på att vill man bli... Jag hade ju en kurs på mina kvällssändningar. Vill man bli diktator? Man kunde ta min kvällskurs om man vill bli diktator. Och i kvällskursen så gick det ut på att man skulle utrota medelklassen och försöka skapa en stor fattig underklass i ett land. Och så skulle man själv sitta som en liten elit tillsammans med några industriledare och höga, några få handplockade politikakultur elitister. Och det är alltså det här går ut på, att försöka utrota den här rörligheten i ett samhälle som egentligen är det som är det stora med demokratiska samhällen och med västerlandet och med till exempel USA, där människor kan arbeta sig upp och röra sig mellan klasserna och själv bygga sitt eget liv. Och det hotar naturligtvis alla som vill vara diktatorer, och därför måste man slå hårt mot småföretagare i första hand. Försöka utrota dem och gärna ha en stor klass av lågt betalda industriarbetare eller någonting som... Och så att i alla fall, mönstren går igen, och därför är det ganska oroväckande när man ser de här sakerna igår. Kravaller i centrala Stockholm, 79 personer greps. Och det var alltså så att de ville störa... stöd till en Israelfestival, så att det var en Israelfestival som då är någonting som störde de här svartklädarna alldeles enormt, och det ville de förstöra och störa. Och det är det här som en del skrek till och med global intifada, vilket intifada är naturligtvis det mördande som sker i Mellanöstern. Så det är ganska ruskigt. Det påminner verkligen om kristallnatten, och det är många av de mönster som går igen, och det är många av de krafter som ligger bakom. I Saddam Husseins Irak så var det öppet med nazisymboler, och Mein Kampf såldes öppet, och det var så att hans parti, Baath-partiet, det bildades av emigrerade fascister och nationalsocialister, alltså nazister, som hade lämnat Europa och emigrerat till Irak och byggt upp ett parti där. Det var ju det som Saddam Husseins Baath-parti växte upp. Och därför samarbetade han så bra med Sovjet också, och hade hjälp av KGB att bygga upp en hemlig polis. Och det är väl en del av de pengarna. Jag menar, Saddam Hussein är miljardär, och han är, kan inte bestämma så mycket just nu, men det är väl möjligen en del av de pengarna som fortfarande har cirkulerat även i Sverige för att stödja såna här krafter. Dagens Eko kunde ju avslöja för ett par månader sedan hur Saddam Hussein hade haft en hel del spioner och agenter här i Sverige. Och ja, det är inte långsökt att tro att en del av de där pengarna och spionerna och agenterna, en del av deras agerande har lett vidare till en del av de här svarthuvade vi ser på Stockholms gator, som går och slår sönder sånt som har att göra med Israel eller med judar här i Sverige. Och vi har en växande antisemitism också, så att det finns någonting att se upp med här. Det är ganska otrevligt hur mönstren går igen i ett Europa som har sett sånt förr och kanske kommer att se sånt igen. Det här har du Nacka 99,9, klockan är 7.15, 2 plusgrader utanför fönstret och mulet, och det kommer bli lite snö blandat regn under dagen här, och kanske gå upp till bara 3 plusgrader. Nyheter berättar idag på sin webbsida att det var en man i Stockholm, en muslim, som reagerade mycket kraftigt mot de här svartklädda kristallnattshuliganerna som slog sönder mot Israel. Han sa att han var muslim, han tyckte det var helt fel, han tyckte att de här svartklädda brunvänstern förstörde för palestinerna. Och sanningen är ju att i Europa så har vi flera miljoner muslimer, och vad jag vet, den allra största delen av dem vill ju som de mesta jordens folk arbeta, ta hand om sina familjer, leva i fred. Och många har ju sökt sig till Europa för att de tycker om en del av den demokrati eller den ekonomi som finns i Europa. Och det är ju så att de här som utför terrorattentat och så vidare, De bryr sig inte om folket. De bryr sig inte om vanliga muslimer eller palestinier eller araber eller någonting i den stilen. Det var ju precis samma sak när Sovjet stödde terror runt om i hela världen från Moskva. Man betalade i IRA och skickade vapen till dem, och man skedde i Västtyskland Baden-Main och förrådde armé Fraktion och Carlos internationella terroristerna, om man utbildar Yasser Arafat och så vidare och så vidare. Det här gjorde inte Moskva för att man på något sätt ville stödja folken i världen, utan det var enbart fråga om makt och enbart frågan om att ställa till krigande och på så vis kunna vinna fördelar. Och det är ju samma sak med de pengar som kommer till olika terrorgrupper i Mellanöstern. Det är ju inte på något sätt för att hjälpa folken där, utan tvärtom, det är för att skaffa sig makt och för att driva ut demokratin som... Och det gör ju att många muslimer och araber hamnar i en konstig situation, för att de har några som påstår sig företräda dem som inte alls företräder dem, som tvärtom vill bara skaffa sig egen makt. Och sen finns det även en del terrorister ibland Europas befolkning naturligtvis. Men jag skulle nog tro att de är i minoritet. Så vi har ett mönster här, och tittar man på historien så ser man hur samma mönster går igen gång på gång på gång. Och det är ganska enkelt att se de här linjerna. Men tyvärr så är det inte så svenska media brukar berätta. De brukar ju snuttifiera och bara berätta om enskilda bråk här och där, vilket gör att man får en uppfattning av att det är bara en massa bråk och elände i världen. Det kan inte vara fred. Den känslan får man, och det är, man ser inga sammanhang och så vidare. Ja, som jag berättade förra gången så har alltså DC-3:an bärgats. Och det var återigen ett resultat av aggressioner från Moskva, där man sköt ner ett plan. Och jag ska bara säga, när det gäller DC-3:an, där har vissa vänstermänniskor sagt att det var spionplan. Ungefär som det var någonting skamligt de höll på med, men det där är lögn i dubbel bemärkelse. Om man sitter här i Sverige och lyssnar på radio, även om man då lyssnar på Sovjets militära radiotrafik mellan olika förband och vad det kan vara, då är man inte spion. Sitter man här i Sverige och lyssnar på radio så är man inte spion. Och ber man sig ut över Östersjön så är man inte heller spion. Man är på internationellt vatten, man fortsätter att lyssna på amerikan eller på sovjetisk radiotrafik mellan deras olika militära förband, och man är inte heller spion. Och det var det som DC-3:an gjorde. Som en del i att skydda Sverige och veta vad Sovjet höll på med, kunna vara förvarnad om de skulle göra ett angrepp mot Sverige och kunna lära sig om deras radiotrafik. Som en del i det så var besättningen på DC-3:an ute och lyssnade. Och de var alltså inte spioner. Hade de begett sig in på sovjetiskt territorium så hade man kunnat kalla dem för spioner. Då först hade man kunnat kalla dem spioner. Men inte ens då hade det varit någonting skamligt. De hade fortfarande gjort det för att skydda alla oss i Sverige. Och dessutom skydda väst, skydda NATO. Så det hade fortfarande inte varit något skamligt, utan de hade fortfarande varit hjältar även om de hade varit inne på sovjetiskt territorium. Nu var de inte ens inne på sovjetiskt territorium, utan Sovjet sköt ner dem. Alltså ett icke-angreppsplan. En sån här DC-3 är ju någonting som bara åker runt och lyssnar. Det är ju inget stridsplan som är beredd att agera eller skjuta, utan den är ju väldigt oskyddad och kan inte försvara sig. Så det var ju överläggt mord och en aggression, och egentligen en krigshandling som Sovjet gjorde. Och som vanligt så reagerar inte svenska regeringen nämnvärt. Där har vi också haft en väldigt skrämmande flathet för inför våldet, vilket bara ger våldet en ursäkt och en chans att gå vidare och öka, öka, öka. Men i alla fall så har man bärgat den här DC-3:an, och man har hittat en del kvarlevor av besättningen på planet. Och vi får hoppas att det kanske kan ge någon hjälp till de efterlevande, eller någon form av closure till de efterlevande, kunna se lite mera sammanhang vad som hände. En annan intressant fråga är ju någonting jag berättat i mina tidigare kvällssändningar, att den 11 september i USA så användes ju vanliga civila plan som projektiler, som terrormedel, för att flyga in i byggnader. Och med all det getbränsle som fanns i de här civila planen så blev de här flygplanen till jättelika missiler, till jättelika bomber som brände ner båda höghusen i World Trade Center och även förstörde flera våningar i Pentagon. Och det var även ett plan som passagerarna lyckades störta innan det flögs in i Vita huset eller The Capitol Building. Och vad som hände då redan den 11 september var att presidenten i USA tog ett mycket starkt och väldigt kontroversiellt, men kanske nödvändigt, eller beslut, nämligen att om ett nytt plan var på väg mot en civil byggnad, alltså ett civilt trafikflygplan var på väg mot en byggnad, så skulle amerikansk jaktflyg kunna skjuta ner det. Och krigets fruktansvärda logik är ju då att genom att skjuta ner ett civilt flygplan från sitt eget land så ska man förhindra en än större katastrof om det här flygplanet flygs in i byggnader. Dels kommer ju då färre att dö om man skjuter ner planet innan än om du går in i en byggnad. Och dels ger man ju inte terroristerna samma, så att säga, blodade tand att kunna gå vidare, utan man kanske stoppar framtida terror genom att de inte får samma möjlighet att göra sina saker, göra samma succé. Men det är en alldeles oerhörd märklig idé att ett lands militär ska riktas mot sina egna medborgare och mot civila mål som ett trafikflygplan är. Och i USA är det faktiskt ett steg värre, för där är det faktiskt så att den amerikanska militären inte får agera mot amerikanska medborgare, inte får agera mot mål i USA. Så där är det ännu mer av en ganska uppseendeväckande beslut. Men vad som berättas i svensk media idag är att om ett sånt här trafikflygplan skulle flyga sig mot stadshuset eller mot cityhusen i Stockholm, så har svensk jaktflyg inte möjlighet att gå in och skjuta ner det planet, utan det måste då störta i kanske cityhöghusen. Och det finns något dekret från regeringen att det är polisen som ska sköta terroristbekämpningen och inte militären. Och det här hänger samman med att det finns naturligtvis många som vill kalla terrorism för en civil angelägenhet, och det finns andra som säger att det är en krigshandling. Och det här har jag också tagit upp, det kanske jag tar upp i en annan sändning, men det skulle alltså innebära att om terrorister ville gå in och köra ett plan mot ett svenskt mål, så skulle svensk militär inte kunna ingripa. Och en del spekulerar om att det kanske var därför Colin Powell inte kom på besök när Anna Lind skulle begravas. Han var ju först på väg att komma till begravningen, men sen ställde han in det. Och det var en del som spekulerade att det här skulle möjligen kunna ha varit anledning. Jag vet inte riktigt. Han skulle inte kommit på ett vanligt SAS-plan. Han skulle ju kommit i, jag vet inte var han kommer, Air Force 2. Jag vet inte riktigt vad han flyger in med. Men hur som helst. Så att jag vet inte om det är. Det kanske knappast kan ha varit skälet i alla fall. Det här Radio Nacka 99,9. 7.26 i klockan. 2,3 plusgrader. Och det är synd att behöva berätta om så mycket elände i världen. Men det så ligger till. Och kan man se sammanhangen. För det är någonting jag skulle vilja göra med de här programmen som jag gjort tidigare. Det är inte bara att ha de här braskande korta rubrikerna med hemskheter och oroligheter överallt som man får instoppa till halsen när man följer med det, utan man kan se lite mer på helheten och se lite mer på historien och på de längre linjerna, så är det ju lättare att förstå saker. Det blir mindre stressande och mindre chockartat, utan man kan se sammanhang. Och då blir det lättare att förstå vad det är som händer ute i världen, och det är någonting som vore intressant att se mer av i svenska media, tycker jag. Ansvarig utgivare efter den här sändning är Radioföreningen Nacka. Och om en stund så ska vi återvända till någonting som är betydligt trevligare, nämligen idyllen i Saltsjöbaden och den konstnärskoloni som fanns här. Jag ska läsa vidare i boken. Jag ska nog läsa ett helt kapitel den här gången. Spel på lite grann efter Madrid-attacken, så sa Al-Qaida att de skulle bringa the Black Plague of the Wind, eller jag kommer inte ihåg vad orden var, men de skulle sprida död till USA och de som nästa mål, de var 90% klara med en attack på USA. Och nu har Al-Qaida sagt att de har såna briefcase nukes. Det är alltså små attachéväskor, ja, små de kanske inte, men som resväskor med atombomber i. Som det har diskuterats länge om de har cirkulerat på svarta marknaden eller inte. Och om de går att använda och sådär. Men så att eventuellt så har Al-Qaida sådana. Och Hamas har sagt nu att Israels premiärminister Sharon, han har öppnat the gates of hell. Vi ska skära av huvudet på honom. Och de säger också att de ska bringa död till varenda hus i Israel. Och Alaska-martyrernas brigad säger att de ska starta ett krig från sönerna av Sion. Och den här Hamas-ledaren som dödades, han är alltså mycket gärna den andliga ledaren bakom många av de massmördarna som har skett i Israel. Och då en mot vanligt folk på gator och torg som bara åker med bussen och så vidare. Och det kan man väl då förmoda att det kanske var för att försöka stoppa sådana terrorattentat genom att ta bort honom som Israel agerade. Jag vet inte, det får de svara för. Jag vet inte hur de har tänkt riktigt. Och det är klart, inte hade väl mördandet slutat om Israel inte hade tagit ihjäl den här Hamas-ledaren. Det har ju pågått terrorism i alla fall hela tiden. Det finns liksom ingen stopp på det i alla fall. Så att jag vet inte om man kan säga att det kommer bli värre nu. Hade Hamas haft tillgång till atomvapen så hade de redan använt det. Så det är sådana saker lär de göra i vilket fall. Och det är väl lite det som är det man lär sig av kampen mot terrorismen. Att det går inte att förhandla. Hur ska man förhandla? Vi ska mörda dig. Ja, men vänta, kan vi inte snacka om det här? Vi ska mörda dig. Ja, men vänta nu. Skulle vi inte kunna snacka nu? Vi ska mörda dig ikväll. Ja, men vänta, kan vi inte snacka lite? Kan vi inte resonera? Kan vi försöka göra en öppning här? Okej, vi ska mörda dig imorgon. Ah, man kan förhandla med terrorister. Det går liksom... man kan få en tidsfrist. Jag vet inte, det går alltså inte. Det finns ingen chans. Förhandla med någon som bara vill ha gelen utroten. Det finns liksom ingen väg och... Det finns ingenting att göra. Det är bara frågan om att försöka utrota dem innan de mördar den. Man har inte mycket annat val. Så det är väl sådana ruskigheter vi står inför världen idag. Men vi hade ju ett andra världskrig här för bara drygt 50 år sedan som var lika ruskigt på den tiden. I praktiken ännu värre naturligtvis. Det här är Radio Nacka 99,9 och nu måste jag återvända till de lite trevligare sakerna om konstnärskolonin i Saltsjöbaden här. Alltså det här går inte. Ska jag se om jag kan återvända till det. Ernesto Cortázar i Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.34, 2,1 grader, och vi kommer få lite snöblandat regn och senare regn här, och 3 plusgrader under dagen. Så det är bara att dra upp kapuchongen igen här. Vintern är inte riktigt över. Isak förlorade mot Filip Månsson, står det, och det är nästa kapitel i boken Exet och Saltsjöbaden om konstnärskolonin i Saltsjöbaden för en, ja, nästan 50 år sedan, 60 år sedan. Lars Westmans bok som jag nu ska fortsätta i här. Inte ens Oscar hade någon väg uppkallad efter sig. Han är inte död, sa man när vi frågade. Så stor tyckte vi att han var. Om Knut Wallenberg hade en egen väg, så skulle Oscar ha en. Men Filip Månsson var död, och han hade fått en egen väg, fast man talade sig för klenare om honom. I konstböckerna står han beskriven som dekorationsmålare. Det låter lite nedsättande idag, men var högst respektabelt och hedervärt en gång. Alla de stora kyrkomålarna hade varit dekorationsmålare. De jobbade på beställning, även om de ibland var så berömda att de fick fria händer. På den katolska tiden kunde de måla djävlar och änglar och fräcka saker i kyrkorna utan att prästerna protesterade. Tvärtom, prästerna behövde något som församlingen kunde titta på så de inte alldeles somnade bort i bänkarna. Filip Månsson fick inga fria händer i Saltsjöbadens kyrka. Han målade slingorna mellan Olle Hjortsbergs dystra profetbilder. Kyrkan blev lite för tungsint med ett vitt marsipanliknande altare längst fram. Enskilda banken och Gud styrde. Kyrkan skulle bli krönet på Wallenbergs skapelse. Millis gjorde de underbara bronsdörrarna, och visdiktaren och plåtslagaren Ruben Nilsson berättade en gång för mig att han lagt plåttaket. Jag får lite frossbrytningen när jag går dit. Trots att jag faktiskt gillar den där gamla brandstationen där jag konfirmerades av prosten Lundberg. Det var en bra präst som brydde sig mer om hur det gick för oss på jorden än i himlen. Och han förlät min kompis Axel som en vårdnad hade klättrat upp för en åskledare, tagit sig in i tornet och satt igång alla klockorna. Axels kupp slog ut allt i den vägen som någon av oss hade gjort. Mitt i natten började klockorna dåna över samhället. Hade kriget kommit? Axel åkte fast. Hela vår skola skakade. Det var sagolikt, och vi såg honom med beundran och häpnad. Som hjälte slog han nästan ut vår klasskompis Uffe Schmidt, som just vunnit kungens kanna i tennis. Prästen Lundberg räddade Axel undan relegering. Det är sånt som måste berättas när ett samhälles historia ska skrivas. Under den officiella historien, makthavarnas och högtidstalens historia, finns ett myller av viktiga skrönor och sagor. Nu hör jag att Axel köpt Exets kåk upp i Tattbydalen. Jag har inte sett honom på 35 år. Har han berättat det här för sina barn? Jag tänker på honom när jag går in i kyrkan. Ingenting är glömt. Jo, Filip Månsson är glömd. Någon sorts upprättelse borde han få i vår konsthistoria. Han hade varit lärare i dekorationsmåleri på den tiden då man fortfarande lärde ut sånt på gamla konstfack och på akademien. Han hade haft en stor målarfirma där både Oscar Bergman och Exet gjort inhopp i sin fattiga ungdom. Någon borde ta reda på vilka trappuppgångar Oscar Bergman och Exet målat på Östermalm på uppdrag av Månsson. För att försöka bli stipendiat på Gröthemmet i Saltsjöbaden hade Oscar en gång besökt Ernest Thiel i dennes hem på Strandvägen 9. Thiel hade varit sval och avvisande och sagt, vad har herr Bergman målat i sina dagar? Jag har målat den här trappuppgången, svarade Oscar. Så kom han in på Gröthemmet. Både Oscar och Exit hade ingått i Filip Månssons stall och glömde det aldrig. Det fanns alltid något påhugg hos Månsson. Ja, det ska jag en liten paus. Det här Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.39, 2,4 grader. Vi kommer få lite snöblandat regn och fortsatt mulet naturligtvis, och lite mer regn senare under dagen, plus 3 grader. Och jag läser högt ur Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden. Och det ska bli intressant, ska fortsätta med lite stund där. CIA har fått ett dekret för många år sedan att de inte ska ge sig på att mörda utländska statshuvuden. Jag är inte sina egna heller för den delen. Och det här är en policy som George Bush den äldre försvarade. Jag vet inte vad man ska säga om det där. En del säger att om man ger sig på att mörda andra ledare så kommer de att försöka mörda sig själv. Men då är frågan om ledarna försöker skydda sig själva. Jag vet inte. Och ena sen så är det ju synd om krig i alla tider i att folken ska ut och dö för att det sitter några ledare någonstans. Så att de har ihjäl varandra är nästan bättre. Men jag vet inte om man kan se det så. Sanningen är ju väl att det finns inga regler i krig och det finns ingen moral. Och det går inte att ha några sådana här rättvisa tankar. För då, annars skulle det inte vara krig. Då skulle det vara ett vanligt civilt rättssamhälle. Men det är det inte är när det är krig. Så att man kan egentligen inte sätta upp några sådana här regler. Genèvekonventionen är en annan sak och det är ju för att skydda de vanliga fotsoldaterna och skydda folken i första hand som inte de drivande krafterna. Så att, men det är liksom en helt annan sak. Ja. Det här är Radio Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och sänder nu på morgnarna mellan 7-8. Det är bara en timme. Vi gör lite prov här att sända morgnar. Jag måste säga att det är roligare att köra morgon på sitt sätt. Jag körde de här kvällssändningarna mellan 20 och 22 ett långt tag och jag let mycket bättre på rösten för att vid den tiden på kvällen så har man, i alla fall jag, kommit mer i balans och i sunda vätskor. Och det, jag menar så här, på morgonen så är det lite struligt och jungligt och det blir inte lika vackert på morgonen, men det är faktiskt roligare att köra morgon för det är liksom en riktig radio. Man talar om vad klockan är och vad det ska bli för väder och hur varmt det är och vilka nyheter som har hänt just nu. Och det räcker liksom att göra det för att egentligen tycker jag inte om att hitta på saker att säga. Det är det som är det värsta med det här, när man ska hitta på saker att säga. Det... Jo, apropå det, du kan ju ringa in och säga saker, slipper jag göra det. Det är bara att ringa till 08-716-4417 och vara med här i Radio Nacka om man vill. 08-716-4417. Men då är det bra att ha en bok att ta till här. Så, det var internt skämt, jag drog ner fel reglerna när jag hostade, men vi ska fortsätta i alla fall och läsa Exit och Saltsjöbaden av Lars Westman och vi är inne på kapitlet Isak förlorade mot Filip Månsson. Jag tänkte ta den sista halvan av det kapitlet där. Filip Månsson tycks själv ha varit en glad broder. Tob skrev en sång om honom som tack för de fina målningarna han gjort i taket på krogen Rosenbad där regeringen nu håller sina presskonferenser. Krogen Rosenbad var stor och hög som en kyrka och kallades också Mosses fyllkyrka efter Filip Månsson. Ja, jag tänkte på det när Ingvar Carlsson höll presskonferens om sin avgång och Mona Sahlin tog sin första time out. Mot sin vilja drog Månsson 1915 in i en av de största konstdebatter vi haft under det här seklet. Det var Grünewalds första stora strid. Framförallt var min farfar Karl inblandad. Det blev hans första stora motgång. Släkten har inte kommit över det ännu. För när rådhuset stod klart utlystes det en tävling om dekoren i vigselrummet. Farfar hade väl tänkt något som skulle stämma med Vasastilen och det nationalromantiska konceptet för hans rådhus. Visste han inte att en ny tid brutit in? Att tävlingen vanns av Isak Grünewald som kommit hem från Paris där han varit lärjung åt Matisse. Farfar vägrade. Det blev ett fruktansvärt liv. Farfar satt igång och gjorde egna skisser. Hemma i huset i Saltsjöbaden låste han in sig. Inte ens min farmor fick komma in. Och hans kontor högst uppe i villan döptes till vigselrummet av familjen. Vilket trauma. Farfar skulle måla skjortan av den unge Grünewald. Sen gick han till sin vän Filip Månsson med skisserna. För Månsson var vilket jobb som helst, men han drogs in i en fejd som kom att verka som en stridssignal för hela den unga konsten mot den gamla nationalromantiken, inklusive rådhuset, inklusive Månssons jugendslingor. Jag och min hustru gifte oss i rådhuset. Dels kunde vi med hänvisning till farfar och rådhuset trasslas undan kyrkbröllop. Dels höll jag fortfarande på farfar mot Grynevald trots att jag räknar mig som modernist. Ja, farfar repade det sig nog aldrig. Han gick över till att bygga sjukhus medan Isaks stjärna steg. Skisserna som han vann tävlingen med hamnade så småningom på Arkivmuseet i Lund. För övrigt den sal där Carl Larssons midvinterblot hängde i årtionden. Och så hade den grymma ironin ställt till det. Det var nämligen Isak som tvingat bort midvinterblot från Nationalmuseum 1933. Och nu hängde de tillsammans i de refuserade salong. Överallt där det luktade krutrök var Isak inblandad. Själv kom han till Saltsjöbaden, men då var farfar död och Filip Månsson. Och nu är alla döda och har fått vägar uppkallade efter sig. Och så slutar kapitlet Isak förlorade mot Filip Månsson i Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden som jag läser lite ur varje morgon här. På Radio Nacka 99,9 klockan är 7.50, 2,6 grader. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag mellan 7 och 8. Thank you. en före detta rådgivare till president Bush gått ut och försöker sälja en bok här där han påstår saker som jag måste säga att jag undrar över. Han påstår att Condoleezza Rice, som är National Security Advisor, alltså presidentens säkerhetsrådgivare som ska hålla koll på internationella faror och sånt här. Den här före detta, Kelly heter han, jag har glömt bort vad han heter, Kelly tror han heter. Han har påstått att Condoleezza Rice inte ens hade talat om Al-Qaida. Det är ganska konstigt, jag har följt henne. Hon föddes någonstans i södern. Hon var ganska intresserad av att spela piano och så vidare. Och på den banan så blev hon intresserad av de ryska tonsättarna och lärde sig klassisk musik och så vidare. Och så lärde hon sig ganska mycket om Ryssland och sen om Sovjet. Och hon har varit väldigt insatt i det här med säkerhetspolitik i många, många år. Och följt Sovjets utveckling och olika terroraktioner och så vidare. Kan till och med ryska. Och så när hon sattes som nationell säkerhetsrådgivare, National Security Advisor till president Bush, så var det ganska givet ganska bra val. Och säga att hon inte hade talat om Al-Qaida var lite konstigt. Men hon skriver idag ett svar på de här märkliga anklagelserna i Washington Post, för de som har tillgång till det. Det kan man hitta på nätet. Artikeln heter 9/11 for the record. Hon berättar här hur när hon skulle ta över presidentposten, hur hon fick briefing av Clinton-administrationen, som också hade jagat Osama bin Laden och Al-Qaida länge, och hur de gick igenom olika saker och hur långt det hade gått. Och de sa att det fanns ingen färdig plan hon tog över efter i Clinton-administrationen, utan olika idéer och kunskap och sånt här som de då tog över och som hon sen satt igång och arbetade på. Sen var det bara 6 månader in i presidentskapet som attacken skedde mot World Trade Center. Så för den som vill läsa Condoleezza Rice artikel så kan man gå till washingtonpost.com på internet. Artikeln heter alltså 9/11 for the record. Så det kan jag rekommendera. Den kommer ut idag. Hon beskriver här deras arbete mot terrorismen och vad det fanns för olika möjligheter att försöka få hjälp. Bland annat så har ju CIA i några år nu haft ett litet flygplan som ser ut nästan som modellflygplan som kan fjärrstyras, och det kan väl även ta vissa beslut själv om hur du ska flyga, lite robotartat. Men det har man till att spionera med. Man kan ha kameror och flyga in lågt och utan att det hörs eller syns speciellt mycket och kunna titta på saker. Man kan även sända de här bilderna direkt till någon operatör som sitter på något angränsande ställe. Och man har till och med utrustat en del av de här med små, det är väl nästan som små missiler, så att de kan utföra sabotageaktioner också. Om man har sett så som bin Laden, tror man möjligen i fikarsiktigt här någon gång, men det kan vara lite svårt att veta. Men Condoleezza Rice skriver här också att även om man hade lyckats ha ihjäl Osama bin Laden innan 11 september, så hade förmodligen 11 september skett ändå. Det var ju någonting som var planlagt sedan flera år, en plan som var i rullning sedan länge. Men hur som helst, det här är Radio Nacka i alla fall. Det är snart dags att avsluta sändningen. Största nyheten idag är att Hamas-ledaren är dödad. Israel angrepp med raket från helikopter. Och tidigare helgen så blev Taiwans president och vicepresident skottskadade. Och här i helgen så har vi haft brunsocialister som har attackerat israeliska och judiska mål i Stockholm och slagit sönder fönsterrutor, som en upprepning av kristallnatten ungefär. Och DC-3 är bärgad och man har hittat en del kvarlevor efter besättningen där. Det här Radio Nacka, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka, och jag kommer igen som vanligt varje vardag 7-8 på morgonen. 2,8 plusgrader just nu och en tung mulen himmel hänger här över, och det kommer bli lite snöblandat regn och under dagen om 3 plusgrader ungefär. Så det är bara att dricka lite kaffe och ta en kanelbulle. Och imorgon får jag ta en annan sak jag hade tänkt att berätta om, nämligen någonting som heter BPL. Man kan köra internet över kraftledningar och över elnätet. Det är någonting nytt som jag ska berätta, men det får bli imorgon. Ha det så bra i alla fall. Vi hörs. God morgon.